en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej och välkommen till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson.
Och jag heter Jenny Alexandersson.
Idag så ska vi svara på era lyssnarfrågor, bland annat om vad som händer med alla presenter som kungligheterna får. Och vad heter egentligen prinsessan Leonor i efternamn?
Vi börjar med en fråga ifrån Karin. Jag funderar över Pavlos titel. Kallas han fortfarande kronprins efter sin pappas död? Officiellt är ju de kungliga Grekland fråntagna sina titlar, men Konstantin, han kallades ju faktiskt kung ändå.
Ja, men det stämmer. Pavlos titel ändrades inte efter faderns död, utan han är ju fortsatt då kronprins. Och han utgör dessutom efterkommande till kung Christian den X och drottning Alexanderins av Danmark. Och han är ju därför också dansk prins, kan man säga. Eller hur, Jenny?
Ja, och så kan man ju nämna då att 1974 så avskaffades monarkin i Grekland genom en folkomröstning. Och det var ju någonting som kungen accepterade, men han vägrade att avsäga sig sin kungatitel. Och det var väl därför också hela omvärlden, förutom Grekland då, kallade honom för kung. Ja. Ofta brukar man, ibland skriver jag i texter i Aftonbladet att han är ex-kung, bara för att man ska förstå att han inte är, eller var, kung längre då över Grekland.
Och då blir det också naturligt att det är inte så att Pavlos titel ändras till kung, i och med att så här, han är ju kronprins och han kommer fortsätta att vara det även om hans far har gått ur tiden.
Mm.
Vi fortsätter på samma ämne, grekiska kungahuset, för vi har fått en fråga från Petra som skriver så här. Hej och tack för en bra podd varje vecka. Tack själv, Petra. Jag har en fråga. Vad jobbar exkungligheterna av Grekland med? Alltså Konstantin och Anna Maries barn.
Ja, Konstantin och Ann-Maries äldsta barn, prinsessan Alexia, hon bor på Kanarieöarna. Hon jobbar tidigare som terapeut och hon har arbetat med barn och unga med fysiska och psykiska svårigheter. Och Pavlos, det kanske är den familjen som är mest känd av barnen då. Men Pavlos, han bor med sin familj i New York. Han är medgrundare och förvaltare av hedgefonden Ortelius Advisors. Och Pavlos fru, Marie Chantal, hon startade ett klädmärke för barn. Det bär hennes namn, det startades 2019, det blev en stor succé. Och man kan faktiskt se många kungliga barn runt om i Europa som bär kläder då från hennes märke. Och Nikolaus, han jobbade tidigare med tv-produktion för Fox News i New York. Idag jobbar han som fotograf och bor i London. Och Theodora har jobbat som skådespelare under artistnamnet Theodora Grease och hade en återkommande roll i såpoperan The Bold and the Beautiful. Och det var mellan 2011 och 2018. Det är ju en ganska stor såpa i Storbritannien, va? Eller är det? Nej, amerikansk. Den är en amerikansk förresten.
Du frågar helt fel person i och med att jag inte ens äger en tv hemma.
Nej, det gör du inte. Men de har ett barn till, och Filippos, han bor i New York och jobbar som hedgefondanalytiker.
Mm. Det är ju spännande det där, liksom vad... De har fortfarande sina titlar, men de lever ju ändå ett relativt vanligt liv, får man ju lov att säga.
Det får man säga.
Mm.
Vi har fått en fråga från Sanna som skriver så här. När ni pratar om prinsessan Katarina Amalia av Nederländerna och prinsessan Elisabeth av Belgien, så titulerar ni dem inte som kronprinsessor. Och det måste väl vara fel, eftersom de nu är kronprinsessor när deras föräldrar då är regenter, eller?
Både prinsessan Katarina Amalia och prinsessan Elisabeth är ju först i respektive tronföljd, och likt till exempel i Storbritannien, där prins William är näst på tur, han tituleras ju inte heller som kronprins, utan man använder sig av andra titlar, och så är det även i Belgien och Nederländerna. Prinsessan Elisabeth, hon är ju först i den belgiska tronföljden, vilket också gör henne till hertiginna av Brabant. Och liknande är det ju i Nederländerna, eller hur, Jenny?
Ja, sen kung Willem Alexander blev regent år 2013 så har ju hans dotter Katarina Amalia fått titeln prinsessa av Orange. Och det är en titel som endast kan innehas av tronföljaren och som används utan förnamn. Men hon har ju också den titel som hon fick vid födseln. Hon är ju prinsessa av Nederländerna helt enkelt.
Vi har fått en fråga ifrån Kalle som skriver så här. Hej, när Elisabeth dog så pratade man om Operation London Bridge med en utstuderad plan om vad som skulle hända kommer att hända i sekunderna efter drottningens död fram till begravningen. Finns det någon liknande plan i Sverige, och vad heter den i så fall?
Ja, men självklart finns det en plan för vad som kommer hända den dagen som det inträffar. Om det, ja, jag låter det vara osagt om den går under något särskilt namn, det är inte säkert. Det känner vi inte till i så fall. Men det är ju så att sist en kung dog, det var ju när kungens farfar dog. Och det innebär att man har en karbonkopia av vad som ska ske under en kunglig begravning. Alla medlemmar av kungliga huset och alla representanter vid hovet, de vet ju vad som kommer att hända och i vilken ordning. Och det vi vet är ju också att kronprinsessan Victoria, hon blir landets drottning och Sveriges statschef i samma sekund som kungen somnar in. Ett officiellt trontillträde kommer att hållas med konselj, alltså ett regeringssammanträde. Och där kommer ju då Victoria att tillkännage sitt drottningnamn, sin titel och sitt valspråk. Hon kommer även hålla då ett minnestal över sin far och förklara att hon då efterträtt honom. Hon avlägger en kungaförsäkran, eller drottningförsäkran får man väl säga här då. Mm. Där hon svär en ed om att hon kommer följa lagen. Och så håller man då en ceremoni i rikssalen på kungliga slottet. Och där kommer vi se representanter från kungahuset, riksdag, regering, kyrka, det officiella Sverige, så som det brukar vara. Och sen några veckor senare så kommer ju kungen då få en statsbegravning, helt enkelt.
Ja.
Vi har fått en fråga ifrån Anna. Är det någon i det svenska kungahuset som är allergisk mot något?
Den här frågan tycker jag att vi får lite titt som tätt. Det är ju lite intressant att veta såklart. Vi vet att prins Daniel, han är allergisk mot pälsdjur. Men deras hund Rio, som de har hemma på Haga slott, det är en sån här allergivänlig hund som inte fäller så mycket, om jag har förstått det rätt.
Det är någon mix mellan pudel och cocker spaniel, va?
Ja, eller jag tror att det är en sån här Cavalier King Charles spaniel, ja. En sån här Cavapoo, tror jag att den rasen heter.
Så är det nog.
De är jättesöta. Sen vet vi att prinsessan Sofia, hon är vegetarian. Det behöver kanske inte betyda att man är allergisk, men hon är det. Och Victoria, hon undviker laktos. Och sen vet vi att prinsessan Madeleine inte äter rött kött. Vi har fått en fråga ifrån Linn som skriver så här. Hej, nu när prinsessfamiljen flyttat till Sverige, hur kommer barnen att tituleras i skolan? Då menar hon alltså prinsessa Madeleines barn här.
Ja, Leonor, Nicolas och Adrienne. Och det är ganska lätt att svara på det, för att i skolan så använder de kungliga barnen efternamnet Bernadotte. Bernadotte är ju inget efternamn i sig. Det är ju, man brukar säga att kungafamiljen tillhör ätten Bernadotte, så de använder inga efternamn. Men det gör de i skolan. Därför man vill ju inte att barnen ska tvingas vara kungliga i en daglig miljö. De är ju där av ett helt annat syfte än att representeras. Det blir jättekonstigt om folk skulle börja kalla dem prins eller prinsessa.
Mm.
Och det här gäller ju även prinsessan Estelle såklart. Men det blev mycket skriverier om prinsessan Leonor när hon föddes. Och just om hennes efternamn i samband med dopet. I hennes första pass så står Leonors efternamn som Bernadotte O'Neill. Och det väckte reaktioner, för sedan 1982 så kan man inte ha dubbla efternamn enligt svensk lag. Och i så fall så skulle det betyda att Bernadotte anses vara ett mellannamn. Men i och med att kungliga folkbokförs utan efternamn, så är det ju enbart då i passet som de här båda namnen står, helt enkelt.
Mm. Och det är klart, det kan ju underlätta, särskilt för de här barnen som har rest så pass mycket och pendlat mellan Sverige och London och USA. Men det där var ju en väldigt spännande del, just att Bernadotte hamnade då som ett mellannamn i prinsessans pass.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi har fått en fråga från Hanne. Tack för en bra podd. Tack själv, Hanne.
Tack.
Ni sa i ett avsnitt när ni pratade om Solidens slott att det är kungens slott. Men vad är skillnaden mellan kungliga slottet i Stockholm och till exempel Drottningholms slott och slottet på Öland? Och hur länge har kungen i så fall ägt Soliden?
Ja, men skillnaden är ju att kungen äger Solidens slott privat. Det är alltså inte staten som äger det på något sätt. Och kungen har ärvt det här slottet efter sin farfars far, Gustav den femte, som testamenterade Solidens slott till sitt barnbarns barn, blir det ju. Och idag är det helt enkelt kungen som äger och förvaltar Soliden.
Och Solens slott byggdes 1906, och det var då sommarbostad åt dåvarande kronprinsessan Victoria. hon mådde inte så bra. Hon hade ganska dålig hälsa. Mm. Och det sägs ju då att hon gillade Öland. Och det här öländska klimatet lindrade hennes besvär. Men när hon dog så tog då kung Gustav den femte, hennes man, över ansvaret för Soliden. Och han var faktiskt den som öppnade upp slottsparken för allmänheten.
Och det är vi ju glada för det är ju en av de vackraste slottsträdgårdarna i Sverige, tycker jag. Otroligt fint. Och om man då ska klargöra skillnaden i med att man även tog upp Kungliga slottet och Drottningholms slott som exempel här i frågan, så de slotten äger ju inte kungen privat, utan slotten ägs av staten men råder under den kungliga dispositionsrätten. Och det är ju från början en överenskommelse som instiftades mellan dåvarande kung Karl den XIII och riksdagen. Och den innebär att avkastning från ett antal inkomstbringande egendomar och fastigheter överlämnades då från kungen till staten. Och i gengäld så gavs kungen och hans efterträdare dispositionsrätt. Ungefär en nyttjanderätt kan man ju säga, till ett antal slott och tillhörande park- och trädgårds- och skogsområden. Och när det kommer till det här så är det ju ståthållarämbetet som företräder kungen i alla frågor gällande dispositionsrätten. Det har ju varit lite på tapeten nu de senaste veckorna här innan sommaren.
Ja, efter att Uppdrag granskning gjorde ett program som handlade om kungens dispositionsrätt och hans fastigheter. Och det är väl runt 350 olika bostäder tror jag som kungen då.
Ja,
basar över med sin dispositionsrätt.
Och när det kommer till vilka slott som kungen har dispositionsrätt till idag, så är det Kungliga slottet, Drottningholms slott, Kinas slott, Ulriksdals slott, Gustav III:s paviljong, Haga slott, Rosendals slott, Rosenbergs slott, Tullgarns slott, Gripsholms slott, Strömsholms slott, Riddarholmskyrkan samt stora delar av Kungliga Djurgården. Så det är många byggnader att ta koll på.
Det är många.
Väldigt många. Vi har fått en fråga ifrån Lisen som skriver så här. När kronprinsessan Victoria fyller år så får hon ju mängder av presenter från besökare. Vad händer med alla presenter efter att kronprinsessan tagit emot dessa? Hon kan ju knappast hinna använda presenterna. Och vill hon ens ha dessa hemma på Haga? Vore det inte bättre om besökarna som önskar att ge kronprinsessan något visar upp att de skänkt pengar till exempel kronprinsessan Victorias fond?
Jo, men det är en utmärkt idé och det har ju kronprinsessan bett om flera gånger inför sitt bröllop och andra högtidsdagar och sådär. Det är väl klart att det är jättefint om det går pengar till hennes fond och andra organisationer. Men så här är det, alla presenter som kommer till kronprinsessan men även resten av kungafamiljen, de tittas på, de bokförs så man vet vilka gåvor som har kommit. Man skriver inte upp pris eller på något sätt sådär, men bara så man katalogiserar allting som kommer in. Och framförallt att kungafamiljen är noga med att man tar sig en titt på dem. Därför man vet hur mycket jobb som ligger bakom. Men allt ifrån en virkad grytlapp till barnteckningar till hemsnidade saker. Alltså vad det än kan vara. Och det känns ju viktigt att de gör det. Men det är klart det kommer in otroligt mycket gåvor. En del av sakerna används. Om det är allt från klädesplagg eller någon vacker vas eller vad det kan vara. Det är klart att det kan ställas där det passar på de olika slotten, så är det ju. Sen är det också så att många av de här gåvorna, och då pratar jag även om gåvor från till exempel andra stater och andra statschefer och så vidare. Allting går inte att använda, men det lagras, det gör det. Jag hörde talas om för ett tag sedan att det finns ett stort lagerutrymme. För det här måste också förvaras på ett speciellt sätt. Det får ju inte bli fuktigt eller ruttna. Och det måste ju bevaras. För det är en del av vår kulturhistoria. Det ska ju finnas i många generationer. Helst för alltid. Så man är väldigt noga med att ta hand om det här på ett bra sätt.
Jag tror att det var i samband med att kronprinsessan fyllde 40 år när jag var på Soliden. Så var det en besökare. Alltså han hade gjort en sån fantastisk tavla till kronprinsessan Victoria. Så den var verkligen... Det såg så proffsigt ut. Han var jätteduktig. Och jag kommer ihåg att man såg kronprinsessans reaktion när hon fick den. Den har jag svårt att se att den bara står i något rum någonstans. Den måste nog ha åkt upp på väggen.
Ja, vad roligt.
Någonstans. Den var helt otrolig.
Ja men det är kul.
Mm.
Vi har fått en fråga från en anonym person som skriver så här. Jag undrar om kungafamiljen tar semester, till exempel på sommaren, som många andra gör.
Jo, men det gör de ju, såklart. Kungligheterna behöver ju liksom vi lite andrum och tid för återhämtning och bara få vara nära familjen och göra det man känner för. När det kommer till svenska kungafamiljen så känns det ju lite som att varje år är ju faktiskt kronprinsessan Victorias födelsedag lite startskottet för kungligheternas sommarsemester. Och den firas ju också då på Öland där de gärna spenderar sin lediga tid och där familjen samlas under sommarmånaderna.
Sen kan man ju lägga till också att kung eller prinsessa, representant för Sverige, det är man ju dygnet runt. Ja. Det tar ju aldrig slut. Kungafamiljen har ju jobbtider som sträcker sig över hela dygnet i stort sett. Men de har också privilegiet att ta långa semestrar. Och det gör de. Och det är inte bara på sommaren, men de tar sportlov, de tar påsklov, de tar jullov. Så är det.
Vi har fått en fråga från Peter som undrar, hej, jag undrar vem som är den längst regerande monarken i världen just nu?
Jo, men det är drottning Margrethe av Danmark. Hon blev regent den 14 januari 1972. Och på plats nummer två kommer faktiskt våran kung. Mm. Kung Carl Gustav som firar 50 år på tronen i år.
Ja, och det är ju stort det här med att kungen firar 50 år på tronen. Och det firas ju faktiskt med ett jubileum som sträcker sig under hela 2023. Och lite det extra stora grand finale kommer ju att ske i september när det på dagen då är 50 år sedan han kröntes till kung. Det ser vi fram emot att få följa.
Tack snälla för att ni har lyssnat på oss den här veckan. Vill ni skicka in frågor så gör det till kungligt@aftonbladet.se eller skriv till oss på Instagram. Vad heter du på Instagram?
Man hittar mig på royalistan.se och var hittar man dig?
Instagram, kungligt med Jenny heter jag där.
Och vi ska också säga det att det här avsnittet spelades in den 14 juni och vi kommer att komma med fler frågeavsnitt under sommaren.
Ha det bra, hej då!
Hej då!
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.